Podplay.
Live från Studio 1, det här är The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med...
Världens bästa låt.
Ja, Messiah Hallberg.
Clara Doktorow.
John Wilander Lambrell.
Du såg lite trött ut, John. Det är som att du hade varit ute hela helgen. Jag tänkte att du behövde piggas upp.
Ja, vad var det? Jag går härifrån. Stäng av.
Men är du, du bakfull i två dygn?
Helt sjukt ju.
Jag är bara lite trött.
Ja, jag förstår, men jag tror inte att andra nyhetsprogram har, att programledaren dyker upp doftandes av sprit.
Du, det tror jag.
Det tror jag också i och för sig.
Du tror inte att de på agendan behöver väcka så här?
När jag jobbade på SVT så var det ju snack om vissa programledare som hade gömt sprit på toaletterna i vattenklosetterna liksom. Under det här locket hade de sina flaskor.
Ja, det är mörkt.
Det är jävla mörkt.
Men det är ju mörkt. Ja. Det har inte jag.
Nej, det tror inte jag heller att du har. Men du gillar en bra fest, gör du.
Ja.
Och en bra låt också.
Ja. Ja. Nej. Inte den här. Världens sämsta låt. Vi går vidare. Jag med Lander Lambrell.
Ja, just det. Du sa ditt namn två gånger. Det är bra.
Ja, jag har sagt det redan.
Får den en gång till. Igår så fick jag och min fru, vi hade kanske, ja, vi har inte varit så här nära på flera år. Ja, det blev väldigt intimt faktiskt.
Vadå? Nej, vänta, jag vet inte om jag vill höra det här.
Jo, nej, det är inget sexuellt. Vi satt och såg hela finalen i Australian Open tillsammans i soffan. Det är väldigt mysigt. Ofta är min fru mycket mer, det, jag vet inte om det är kvinnligt och manligt det där, men jag har ju lättare att koppla bort då att barnen rör sig och sådär i bakgrunden. Nej, men, att de, men nu har mina barn blivit så gamla så att de sysselsätter sig själva och de går ut och in själva. Så att då kunde min fru då sitta bredvid mig hela matchen. Vi kunde sitta i, det var ju 5,5 timmar lång den här matchen, så vi kunde då sitta och se Rafa Nadal bli den bästa spelaren genom tiden. Jag tog till och med fram och spelade in när det historiska ögonblicket inträffade. Man hör, det är kvinnan på bandet.
Aha.
Det är min fru.
Där vinner han.
Det låter ju nästan sexuellt.
Vilken match.
5 timmar 24 minuter.
Ja, jag fick in tiden också.
Du skriver ner tiden.
Ja, bra. Nej, det var ju en, du såg också matchen, var Clara.
Jag såg hela matchen. Det var fruktansvärt jobbigt. Jag mår alltid dåligt när jag ser på sport. Och det kanske är en anledning till att inte titta på så mycket sport. För nu hejer jag ju väldigt tydligt på Nadal då, för att jag tycker att han är mänsklig och härlig och underbar. Men det blir för mycket känsligt.
Ja, det är fint. Jag är ju en Federer-kille. Jag minns ju när Nadal slog igenom på stort när han började slå Federer då i Wimbledon. Och så här, då hatade jag ju Nadal och jag kallade honom strandraggan. Han såg väldigt mycket ut med strandraggan på den tiden. Han hade lite längre hår, hade mycket också mer hår. Nu har han ju börjat bli lite äldre, börjar se mer sliten ut. Håret är inte lika tjockt längre. Det finns någonting också när man börjar bli den här åldermannen inom sitt gebit. Att man får mer likability. Folk hade ju svårare för Nadal i början när han kom. Federer var ju så väldigt populär och så kom den nu. Nu är det ju Djokovic som är den här nya roboten som folk har svårt för.
Ja, men han sular ju bollar i huvudet på funktionärer och grejer. Han hatar det.
Ja, men han ser också ut som en robot. Och det är ju lite den här Medvedev också. De har ju inte den här älskvärdheten som Nadal och Federer har. Men grattis till Nadal. Kul. Jag hoppas att... Ja, nu kanske inte rekordet står sig så länge. Djokovic kommer väl gå om i slutändan, men just nu så är han i alla fall den bästa levande manliga tennisspelaren genom tiden.
Men en grej jag tänkte på där om Federer då. Mm. Ja, min teori då är att du har alltid gillat Federer bara för att du är väldigt lik honom till utseendet på något sätt. Du har också ett franskt utseende.
Ja, han är från Schweiz.
Men, kanske franska
delen av Schweiz. Ja.
Ja.
Ja. Men det kan nog ligga någonting i att jag har ju känt mer sympati för en man som Federer, som har en lite mer spenslig kroppshydda. Han är lite gänglig.
Nej, men det är han. Nadal är ju...
Nadal är ju ett kraftpaket.
Ja.
Och det, alltid när jag ser ett män som är kraftpaket så tänker jag, det där är inte min typ av kille. Medan med en sån här lite smalare spänstig typ. Mm. Då har jag tänkt att det där skulle kunna vara jag. Ja. Ett alternativt universum.
Ja, men ni har någonting som är likt.
Ja, vi har, ja precis. Möjligtvis utseendet. Han är, vi ska vara tydliga med
ni
han
spelar
är,
båda tennis också.
Ja, precis. Men han är ju, han är ju definitivt. Det var som någon sån här det var som någon meme som jag såg på internet som var rolig. Några som diskuterar så man kan ju bli sjuk även om man tagit vaccinet.
Ja.
Och den här, så här, ja, precis. Både jag och Venus Williams spelar tennis. Alltså att de menar att alltså, man kan... Det är bara fakta som inte riktigt har någonting med någonting att göra.
Nej. Nej.
Sen är det inte lite kittlande, det har vi inte pratat om, men det här med slutförvaringen av allt gammalt kärnbränsle, det kan man ju tycka vad man vill. Men just att de la det på 100 000 år, och i 100 000 år ska det ligga nedgrävt i ett berg vid Östhammar.
Just det.
En kommun visst, ja, som ingen någonsin har tänkt
nej,
på.
Nej, jag älskar Östhammar. Jag har tittat, jag stugor precis där, men då var det ju snack om att de skulle ha slutförvaringen.
Vadå, var det därför du tittade på stugor?
Ja, men runt Forsmark liksom. Ja. För där har de ju ett kärnkraft.
Du ville vara nära kärnavfallet.
Ja, men sen då tänkte jag att det kanske var en dålig investering att köpa exakt där de ska slutförvara kärnkraftsavfall.
Ja, men det enda jag ser framför mig är det här kärnkraftverket i Simpsons som alltid lyser när de är så neongröna.
Eller Homer jobbar.
Ja, när de kommer från jobbet så om man släcker lamporna så lyser de grönt.
Ja, men det är det jag tänker, för det, så, det finns något så sorgligt i att de i Östhammar är så uppspelta nu. De säger, åh, äntligen jobb i vår lilla kommun. Så, ja, fast det kan ju också gå väldigt, väldigt fel. Ja.
De säger ju om, having spent a lot of time in a nuclear factory has given Mr. Burns a healthy green glow.
Ja, men, och det är också när man säger att det ska då ligga här kärnavfallet i 100 000 år, det är liksom som... Nej, men det är också, det är så jävla lätt att komma undan för dagens politiker, för att vad ska någon göra? Håller de till svars för vad då?
Men jag förstår inte heller riktigt, vad tänker du att alternativet skulle vara till att slutförvara det? Alltså, då menar de att de ska kunna gå ner och göra någonting efter ett par år eller efter 200 år typ.
Det är väl bara Sverige och Finland som har tagit det till slutförvaring. Alla andra lägger det i någon slags mellanförvaring.
Okay.
Och låter det ligga där och puttra. Jag är ingen kärnfysiker, ska vi vara tydliga med, så att ring inte mig och kommer
på tennis och kärnfysik.
Men det känns ju fortfarande som om det är så att man kommer på något annat sätt att använda den här, liksom, de här restprodukterna, så kommer man väl kunna plocka upp det igen. Det borde väl inte vara omöjligt i de här tunnlarna.
Nej, jag vet, men de här kopparrör, jag tänker på forskaren som pitchar det här, att han säger, ja, hur länge kommer det här hålla? Det kommer hålla i 100 000 år. Det är så svårt att hålla honom till svars för det här.
Och folk bara, han låter... ljög.
Ja, men exakt, såklart att han
ljög. Det har bara gått 900.
Såklart att han ljög. Det är som elbilen som du köpte som ska gå... Den ska gå
50 mil.
Ja, 50 mil, och så stannar den efter 15 mil.
Ja,
tänk dig då att om 100 000 år du upptäcker det här, då kan du inte söka upp här Volkswagen och ställa honom
till
svars.
Nej, och därför ska man inte köpa en stug i Forsmark. Men en grej jag tänkte på när jag såg den här stora tuben som de skulle sänka ner avfallet i koppar. Mm. Det var ju bara, fy fan vad mycket koppar. Vet ni hur mycket halvledare det här hade blivit? Jag tänkte på det när jag läste den här situationen i Stockholm för ett tag sedan. Mm-hmm. Att de kan ju samla koppar från sådana elskrot. Det är värt skitmycket pengar då. Mm-hmm. Svårt att få tag i koppar.
Ja. Ja. Men situationen, alltså tidningen för hemlösa?
Just det. Den är inte för hemlösa.
Nej.
Den
är ju... Det har jag alltid trott att det är artiklar som tilltalar hemlösa.
Att den tar upp hemlöshet.
Nej, men för då tänker jag just att slutförvaringen ligger långt ner på deras lista. Alltså.
För att det beror ju på om de... Ja, men det kanske är hemlösa i Östhammar.
Ja, fast det är de som har samlat ihop till kopparn som används i den här jävla turbinen.
Situation Östhammar.
Ja, men det är väl fint. För annars tänker jag, om man heter Lars och inte har något hem, så är det... Okej, här är min önskelista i år. Ett hem. Två, att vi löser frågan med slutförvaring. För fan, man har inte läst någonting om det i tidning precis.
Nej, men, ja. Jag bara säger det, att det finns en jävla massa koppar under Östhammar om någon är intresserad. Ja. Och det är värt pengar.
Ja, vad fint för Östhammar. Det är ju spännande med orter som satsar ju. Alltså, ja. Så. Och man skulle också kunna tänka sig att såklart de inte skulle gräva ner de här kopparrören i liksom Djursholm. Alltså såklart de inte skulle göra.
Nej.
Utan det är ju en ort som behöver en USP.
Östhammar får snickra på någon bra kommunslogan som har med kärnavfallet att göra.
Ja, ja, där borde vi ta in förslag. Det är roligt. Ja.
Östhammar, en lysande kommun.
Snyggt, ja. Där har vi det. Ja.
Och sen avslutningsvis i helgen så fick Johanna Wagrell, komikern, hoppa in istället för Kristoffer Appelqvist i hans program Svenska Nyheter, för Kristoffer var då sjuk.
Just det.
Johanna hoppade in och... Jag vet ju att Kristoffer, han skrev uppmuntrande om det här på sociala medier. Ja. Men jag vet ju också att, jag är ju komiker själv, jag vet ju också om att han, ja, det fanns ju en oro där inne i den medelålders manliga komikerkroppen. För Johanna var väldigt bra.
Ja.
Och ja, man säger, ja, vad kul att det gick så lätt att ersätta mig.
Ja, men... just det. Varför behövde han ställa in?
Covid.
Ja.
Det är ju alltså man vill ju kanske.
Gud vad jag får ont i hjärtat för, och hans vägnar.
Nej, men jag säger ingenting, jag säger bara
att... SVT, och så kommer en kvinna som gör det där jättebra.
Ja. Och, folk har tidigare sagt varför skulle det dit en man igen? Borde ingen... I don't know man. Men
han är körd alltså.
Oj.
Nej, men Kristoffer är fantastisk,
men kan gå.
Men han kommer ju inte, hans kontrakt kommer ju inte bli förlängt.
På grund av det här.
Om hon var så pass bra.
Ja, hon var jättebra.
Ja, nej, förlåt, det är SVT ändå. De har ju liksom också ett ansvar. Så alltså, jag älskar Kristoffer Appelqvist. Jag gör det, jag tycker han är jättebra. Johan är också jättebra. Men jag menar, han är körd.
Jag bara säger att det kanske inte var ultimat. Han kanske satt där hemma och tänkte att kan hon inte sätta i halsen eller vad en gång? Kan hon inte snubbla och råka skalla en kameraman? Att det händer?
Ja. Säg något dumt.
Ja, exakt.
Cancellerad.
Säg en ordet. Nej, du tror att ingen hör. Nu tänkte jag vi skulle återknyta till någonting som vi pratade om tidigare. Jag lät ju er slå vad om vad egentligen Per Andersson, komikern, skulle ha för mörker i Stjärnorna på slottet. Mm. Och nu i lördag så var det ju egentligen hans program, hans kväll. Och då avhandlade han det här. Så jag tänkte vi skulle gå igenom det nu. Har Klara eller John rätt? Vad är Per Anderssons mörker? Ja, jag hoppas ingen av er har fuskat och kollat det här i förväg.
Nej,
jag tänkte jag skulle inte fuska.
Nej, bra, jag sa faktiskt också till er, kolla inte i förväg för att så här kul har vi på jobbet.
Det är jättemärkligt att få ett sms en lördag och koll inte på Stjärnorna på slottet. Jag bara, nej, jag hade verkligen inte tänkt att göra det.
Nej, men jag tror
att ingår i dina arbetsuppgifter. Att inte kolla på Stjärnorna på slottet.
Ja,
vilket måste vara en av de bästa arbetsuppgifterna i världen.
I aced that one.
Ja, men jag tror att alla redaktioner har olika arbetssätt. Och...
ingen är bättre än Klara och mig på att inte titta på Stjärnorna på slottet.
Nej, det gjorde ni jättebra. Ni var verkligen bra på det.
Tack. Fler sådana här arbetsuppgifter.
Ja, men det var ju ett mysigt program. Det var ju ett program då som egentligen tydliggjorde varför Per Andersson är så otroligt jävla omtyckt av folket. Väldigt härligt avsnitt. Per Andersson berättar bland annat om hur han då redan som barn hittar sin bästa kompis och de börjar uppträda. Vad tror ni Per Anderssons kompis heter med ett mycket folkligt namn?
Vadå, folkligt namn?
Ja, alltså det är ett smeknamn.
Klimpen?
Ja, nära.
Klumpen?
Ja, det är lite mer, ska vara lite mer bonnigt tror jag.
Klampen?
Ja, nästan. Han heter, ännu bättre, han heter Höve.
Höve?
Hövet. Alltså som huvudet.
Jaha, huvudet.
Huvudet.
Ja, det är folkligt.
Det är folkligt. Och så här sa Per då när han berättade vad han tänkte när SVT ringde honom.
När de ringde och frågade Stjärnorna på slottet så kände jag att det är för stort nästan. Jag var tvungen att ringa då två av mina äldsta vänner, huvudet och Eivan. Och säga så här, kan jag vara med i Stjärnorna på slottet? Det är liksom, jag är från Mölndal. Och då säger de så bra, då säger de så här, du, lyssna nu jävligt noga.
Du får gratis mat av Tarek fucking Taylor. Du får gratis vin i 5 dagar. Det finns ingen möjlighet för dig att tacka nej. Nu åker du dit och så njuter du av käket. Fattar du det?
Ja, man älskar honom.
Ja, men folkligt. Jag är från Mölndal. Jag är inte ens värdig i det här.
Var det mörkret?
Nej, det här är inte mörkret. Nej. Det här är bara sätter stämningen. Jag vet om ni hörde också när huvudet sa till Per så sa han inte du, utan han sa...
Dö.
Det är så man pratar när man är folklig. Och man märker också ganska snabbt att Per har ju då, vi har ju haft en teori, eller jag har haft en teori, att när de andra då berättar sina historier, när Marika Karlsson berättar att hon blev adopterad, att de hittade henne i ett dike och höll på att dö, så blev det som en klump i Per Anderssons hals, för han visste hur fan ska jag kunna mäta mig med det här, för man vill gärna ha ett mörker. Alltså det är ju en...
Ja, man måste ha.
Man måste nästan ha ett mörker.
Man får ju inte vara med.
Nej, och sen David Lagercrantz pratade om sin mörka familjehistorik och Carola berättade, drog till med då att hon hade försökt ta livet av sig eller tänkt på det i alla fall. Ja. Så Per Andersson har ju fram till den här sista kvällen haft i tankarna att fan, vad har jag? Jag har haft en ganska lycklig barndom. Vad ska jag göra? Och man märker att han har liksom en SVT dramaturgi i kroppen, för flera gånger under programmet så låter det så här att han liksom har, han vill kanske inte prata på det här konstiga sättet, men han gör det ändå, han letar efter olika moment och berättar.
Jag ska börja med mitt första minne, tänker jag.
Ja.
Ja, men ett sånt där moment som jag återvänder till, jag tänker på de här släktmiddagarna när jag var liten.
Alltså att han, en grej jag skulle kunna dra, alltså att han,
här kommer det.
Ja, här kommer det. Det är någon som har sagt åt honom, det vore jättebra om du hade en, liksom en mör... Per vill egentligen bara sitta och ha en vanlig.
Ja.
Han vill ha käket.
Ja, han vill ha käket.
Vinet.
Ja, umgänget. Han vill inte sitta och säga. En grej jag skulle kunna dra är ju ett minne som jag har. Alltså. Ja. Men han gör det ändå för att han är fin och han är härlig. Okej, nu återgår vi då till Per Anderssons mörker. Vi kan börja lyssna på era gissningar. Jan, du gissade så här för några veckor sedan.
Ja, men jag kanske varit mobbad eller någonting.
Mobbad eller någonting. Mm-hmm. Ja. Klara, doktor, du hade en helt annan gissning.
Alltså jag tror att det antingen har någonting med hans sexualitet att göra, alternativt att han faktiskt har mördat någon.
Oj, det var, hörde, att han var gay eller mördare?
Nej, jag vet inte om han är gay. Men kanske, eller jag skulle kunna tänka mig att han är helt asexuell.
Oj, och att han väljer att berätta då framför de andra när de äter en sån toastskagen.
Han har aldrig förstått sex, liksom. En sån grej.
Aldrig förstått sex.
Det är märkligt att avslöja. Jag förstår inte hur det går till.
Men någon måste ju göra det.
Ja, att han börjar så. Ja, en grej jag skulle kunna berätta då, det är att jag har aldrig förstått det här med sex. Huvud en gång fick visa mig hur man trädde på honom. Nej, det var inte rätt. Men det var tre mörka grejer, mer eller mindre mörka grejer. Första mörka minnet var en barndomsincident.
Det är sommar. Det är en brygga i Göteborgs skärgård. Det är prunkande sol. Måsarna skriker. Jag springer på bryggan. Glad som en spelman. Slänger av med flytvästen. Springer lite till. Och ramlar.
Nej.
I vattnet. I vattnet. Mellan två båtar. Och jag kan inte simma heller. Så det är som något sprattel som sen bara blir. Jag minns det. Jag är där. Vattnet och det är solen strålar så där och det är den här smala två båtar och jag förlikar mig med att
okej, det var det.
Det var det. Mitt första minne är att jag ska dö.
Alltså jag var med om någonting liknande när jag var i Frankrike två gånger, men efter det lärde jag mig simma. Jag kan också komma ihåg det där med att man bara sjunkade i botten.
Det här fick ju ett lyckligt slut då.
Och sen så kom farsan neddykt däremellan på något sätt under och plockade upp mig.
Ja. Det var första mörka minnet såklart. Men man på, det där är ju hemskt, det har jag varit med om med min dotter också såklart.
Ja, men det alla har väl varit med om det där tror jag. Att man har i vattnet.
Du menar att det inte är unikt?
Jag tror alla har varit med om att man har hamnat i vattnet när man inte kunde simma.
Ja, kan möjligtvis. Sen då, ett annat mörkt minne är att han blev mordhotad, dödshotad på grund av den kontroversiella låten Kuk i hatt.
Bär ut! Kuk i hatt!
Det är trams. Men då var det något gäng som blev så otroligt arga. Är det för två år sedan då var det demonstrationer utanför SVT med flera hundra människor som liksom gick med plakat. Det var så extremt hotfulla grejer som trillade in med det ska dödas och det ska hängas och ser vi dig på gatan så ska vi...
Mm.
Mm. Va? Ja, det här kan inte stämma.
Jo, tydligen.
Folk har demonstrerat mot kuk i hatt.
Ja, framförallt då en del av kuk i hatt när, det är roligt man refererar till kuk i hatt, men, ja, en del av kuk i hatt när han skulle då ha kuk i någon kristen symbol.
Jaha, det är alltså kristna som, som ska döda honom.
Innan vaccinpassen kom.
Jag kommer ihåg det också när jag jobbade på SVT. Alltså, de kristna var ju nästan de läskigaste. De skrev de läskigaste mejlen.
Var det så?
Ja, det var inte liksom från judar eller muslimer utan de kristna. Och de var fan tokiga alltså.
Men man kan väl tänka sig att det är en viss, jag har träffat många fromma kristna ska man säga också så att, men det är kanske en viss typ av extrem kristen va. Ja. Men det är i alla fall kuk i hatt mörkret och sen det sista mörkret kanske är det jobbigaste mörkret då, även om Per liksom han kan ju inte riktigt leverera mörk, han levererar ju humor bättre än mörker. Mörker är ju inte hans grej och det får man ju respektera. Jon, jag tror att du hade varit väldigt mycket Per Andersson om du var med i Stjärnan på slottet.
Ja, det tror jag också, verkligen. Jag skulle ha ångest hela tiden. För det, jag skulle berätta om det är ångesten inför att komma på något mörker. Skulle jag berätta om.
Att det är ditt mörker?
Ja, det är mitt mörker. Det är också dagarna innan, när jag måste preppa.
Ja, men det mörkaste jag har hört ifrån ditt håll är väl att dina föräldrar fortsätter ge dig jordgubbstårten när du fyller år, fast du inte tycker om jordgubbar.
Varje
sommar.
Varje sommar så på min födelsedag.
Spar mörkret, för jag tror att det här kan behöva det både i Stjärnan på slottet. Och så kan vi även göra det någon sommar. Det är en mörk prata, och det förtjänar Men jag är tveksam till löpsedelpotentialen. Mörkret i Stjärnorna på slottet. Varje sommar jordgubbar. Så en bild på dig när du trumpen.
Jo, men det finns ett större sammanhang med jordgubbarna också. Så det säger någonting. Men jag sparar
den. Spar den. Okay. Jag tror att nu har vi folk på kroken. Ja, sista kanske största mörkret då. Det var när han helt enkelt jobbar sig in i väggen.
Det är tuffa på. Det blir Ugglas revy. Jag är med på Vallarna. Det är Cash och Foll på Oscarsteatern. Det är Rock of Ages som åker på turné. Det är Grotesco på Skala. Alltså det, vi spelar ju kanske 200-300 föreställningar. Det är ju 2 år som liksom varje show är. Så det blir ju ett tidsspann där det byggs på.
Jag vet, jag hade någon period där det liksom var upp 06.30. Det var någon radio show direkt in till en tv-inspelning, vidare direkt till teatern, och det är ju skitkul en period, men sen är det ju, man märker ju axlarna var ju här.
Det var, blev för mycket helt enkelt. Efteråt pratade jag med någon som sa, men du gick ju igenom väggen med full kraft. Du var på väg in i nästa vägg.
Ja, som man sammanfattar det då. Det är ju såklart allvarligt med utbrändhet. Men man kan ju säga att Per har ändå fått liksom, han har fått söka i garderoben. Han har fått rensa på vinden efter sitt mörker. Och den här, en drunkningshistoria. Och så var det då kuk i hatt hoten. Och så var det utbrändheten. Och ja, det var ju ingen av er som fick poäng i den här tävlingen som jag hoppas vi kan återvända till.
Nej, det var det inte.
Och man kände när man såg Per, så tänkte man, ganska avundsvärt liv ändå. Alltså, ja. Han har aldrig behövt adopteras från Afrika, han har aldrig behövt tänka på att ta livet av sig, utan han har liksom haft några grejer så som människor har mest, och det är väl därför han är så.
Jag tror att han har mörker där, men jag tror inte att han delar med
men
sig.
Men vem vann? Jag var ju närmst ändå.
Ja, du var närmare än Klaras asexuella.
Nej, men för att Hövve har ju blivit mobbad.
Hövve, han är en ganska mörk historia när Hövves... Ni får inte skratta nu.
Okej.
Okay. Nej, får inte skratta nu. Nej, det var kanske det mörkaste. Han berättade att...
Det är så svårt. Det är du som ska
säga det.
Jag kan inte säga, nej, men han fick ju aldrig namn. Han heter ju Hövve då. Ja, men det var en tragisk historia när Hövve förlorade en familjemedlem. Det var ju. Okay. Men jag vet, det är Hövvets fel. Ja, man kan inte heta Hövve och förvänta sig att folk ska...
Det var så
för det var en nära vän då till. Ja.
Stackars Hövve.
Ja, precis, men du hör ju också att det finns någonting i Hövvet som skulle kunna... Ja, men du hör ju själv.
Han
fick aldrig ett riktigt namn.
Nej, han dök även upp i slutet. Och då sa han bara, tack då Hövve. Jag tycker att mobbingen pågick emot Hövve av Per Andersson möjligtvis.
Har det han som var mobbare?
Det är ett mörker.
Per Andersson mörker, men han
mina
mobbade
år som mobbare.
Av Hövve. Okej, John, dags att vakna, dags att hala ut den här i Jombolan.
Nu är det dags för Jombolan. Nu är det dags för Jombolan.
Nu är det dags för Jombolan. Jag drar ner din mic. Det är sånt jävla liv.
Så.
Varje dag så drar John en lapp ur sin stora Jombola. Som är en tombola liknande konstruktion. Så står det någonting och sen ska du snabbt då på en minut eller lite längre tid komma på en spaning.
Det här var ju passande då, för det står ju faktiskt Mello på lappen.
Ja,
och den drar ju igång på lördag. Hur känner ni inför det?
Jätteroligt.
Jättekul. Jag är ju otroligt Mello-fantast.
Ja.
Jag älskar Mello.
Ja, jag med, och det jag älskar nästan mest är liksom torsdagar klockan 14 och lördagar klockan 14. På torsdagar klockan 14 så släpps ju en minut av låtarna.
Just det.
Och det tycker jag är nästan det mest spännande att höra. Jag kommer ihåg när jag hörde Euphoria där första gången och skrev ett mail till Thomas Gesson och skrev lycka till i Eurovision, för jag visste att den här vinner.
Ja, mailar du Gesson?
Jag har mailet kvar.
Jag jobbade ju med Melodifestivalen då. Jag kommer ihåg när hon repade den på scenen och jag såg numret för första gången. Jag stod liksom ensam där. Det här var i Skandinavien tror jag, i Göteborg. Jag tror att hon tävlade i första deltävlingen. Mm. Och då var man ju också bara så här. Okej, okay, men den här tar hem allt. Mm. Jag grät, så stor grät till låten, för att den var så mäktig.
Det ska bli kul. Och det är 28 artister som är med. 4 deltävlingar, det blir ju Stockholm istället för ut i landet på grund av pandemin och så vidare.
Men är det fastslaget att det bara är Stockholm?
Ja, jag tror det.
Okay.
Alltså det är alltid så att det är så tråkigt för så här Leksand. Det är det enda som händer där på liksom en hel livstid. Och så,
nej,
så
det
blir det pandemi.
Sant.
Och så hockeymatcher i och för sig.
Ja, det är intressant. Man kan jobba så de, ja, snart så kanske de kan få lite kärnavfall. Som de kan...
Kärnavfallet, ja. Ja, just det. Ja, men då har de ju...
Men Leksand skulle... ligger inte i Östhammar.
Nej, jag vet, men jag vill säga att det kan ju... Östhammar får ju fullt snart.
Nej.
Fler orter som kan behöva en liten extra USP.
Ja. Hur mycket plats tror du det här avfallet tar? Det är ju typ pyttelitet.
Är det?
Ja.
Hur litet då?
Jättelitet.
Okay. Mindre än Per Anderssons mörker.
Istället för att rabbla upp alla 28 artisterna här, det kanske är inte jättekul, så har jag delat in dem i kategorier så att det går lite snabbare.
Okay.
Och det är ju för att vissa artister är ju i princip samma. Alltså Mellon vill ju ha något liknande i varje deltävling. Och det här var ju liksom en produkt av Christer Björkman. Och även nu när han har gått vidare och gör Mellon i USA, så är det är ju väldigt likt. Liksom. Artisterna är ungefär de samma, låtskrivarna är de samma och sådär. Och så har det ju alltid varit under hans tid. Jag menar, är det verkligen någon skillnad på Robin Bengtsson och David Lindgren, Lisa Ajax och Malou Prytz, Sean Banan eller Roger Pontare? Det är liksom samma grej som de petar in i varje deltävling. Så jag tänkte att jag går igenom de olika kategorierna av artister som är med det här året.
Mm.
Och då börjar vi med Klara Hammarström, Medina och Lisa Ajax i kategorin Andra chansen.
Mm.
Vi har Teos och Tone Sekelius i kategorin YouTuber, som har en jävla skitlåt men som SVT behöver för att locka in kidsen.
Ja.
Vi har Angelino och Alvaro Estrella i kategorin män med coola sydamerikanska namn som egentligen är från typ Säffle men som ger tävlingen en kontinental känsla.
Ja, och det gör de ju verkligen.
Verkligen, man har ju aldrig varit så sugen på tortilla som när DJ Mendes kommer på scen.
Nej. Sen har vi Omar Rudberg, Robin Bengtsson och Liamo i kategorin nu räcker det väl.
Ja.
Det är lite spänt på Omar att se om man kan vara ännu bättre än vad han var då, han var för bra.
Ja, men det får han ju inte vara. Det är det som, han måste ju vara mycket sämre nu, för förra gången var han ju för bra för mig.
Men vet du vad, jag säger det nu och jag tror på Omar. Jag tror att han kan klara av att vara sämre.
Mycket han har
det
sämre.
Ja, han har det i sig.
Ja, jag tror att han kan vara mycket sämre.
Det är ju kanske den stora storyn.
Det låter omöjligt, men jag tror att han kan vara sämre.
Vi håller på Omar. Sen har vi Anders Bagge och John Lundvik i kategorin Melloartister som spelar in podcast i samma studio som The Daily Messiah men som vi ändå inte lyckats få som gäster.
Det är sant! Fan vad sjukt det är! Va?
Det är otroligt.
De är före och efter, men vi får dem ändå inte.
Ja, det är sjukt.
Det står till och med Anders Bagge bakom.
Ja, och det tycker jag har jag som bett det här jävla mediehuset att ta bort. Jag vill inte känna mig som Anders Bagge. Inget fel på Anders Bagge, men det är ju min. Det är ju...
Ja, vi får se hur det går med det. Sen har vi ju också Linda Bengtzing, Lisa Miskovsky och Shirley Clamp i kategorin 17 gången gilt.
Ja, men du, Linda Bengtzing ändå. Det trodde jag inte att hon skulle komma tillbaka efter förra gången.
Nej, jag älskar Linda Bengtzing, men hon har ju också boomat ut sig väldigt många gånger i rad.
Ja, men nu har hon en G-son-låt, så jag tror
kanske är det här kan bli bra.
Sen har vi två kategorier kvar då. Vi har Samira Manners, Cornelia Jakobs och Malin Kristin i kategorin Idoler vi inte minns.
Nej, det gör vi verkligen inte.
Och till sist då så har vi rockgrupperna Lilla Syster och Tribe Friday i kategorin Sverigedemokrater måste också kunna titta. Nu kör vi!
Ja!
Oj, oj, oj. Det där är ju huvudvärk på burk, de där två sista artisterna. Herregud, de har inte ont i huvudet innan Lilla Syster skriker om någonting.
Och sen kommer Tribe Friday.
Ja, fy fan. Men de är så starka de där alltid. Folk älskar ju dem. Det är ju någonting... Det är proteströster.
Ja, men jag förstår inte att folk ens orkar hålla på med sånt längre. Alltså, det var ju ett tag för kanske 10 år sedan som Mello liksom hade problem med att det var ganska tuntigt. Och då var det ju väldigt många sådana här artister som seglade upp. Mm. Och Mustasch och andra var med och sådär. Men nu så känns det som att man bara ger upp liksom.
Ja, fast de går
everyone
ju ofta,
surrenders.
Just de här metalbanden och hårdrocksbanden och så här, de går ju ofta ganska långt till skillnad från hiphop och R&B som aldrig riktigt har fått med publiken.
Nej,
in i
Mello. Nej, det har aldrig funkat faktiskt.
Hörrni, jag tänker att det är dags för mig att dra veckans brev. Jag har ju skrivit ett öppet brev den här veckan också. Och jag känner väl lite så här att vi har själva kanske gjort oss skyldiga till det här i podden som jag kommer att prata om.
Det är väldigt svårt att tro. Jag vet inte vad jag ska prata om, men jag är väldigt svårt att jag skulle ha gjort mig skyldig till någonting. Faktiskt, förutom att sprida god stämning.
Ja, men det är du verkligen inte skyldig till.
Förutom att sprida god stämning och kamratskap. Förutom det så kan jag inte vara skyldig till något.
Nej, men då kan jag säga det att,
och en viss sexuell vibb.
En viss sexuell vibb. Ja.
För den kan du inte, den ansvarar som, inte du för.
Det är ingenting som jag och John plockar upp på i alla fall.
Nej.
Noll. Nej, men det jag måste säga är att jag undrar om ni någonsin ligger vakna och tänker på hur vi har behandlat Bianca Ingrosso i den här podden. Brukar ni göra det?
Har vi varit taskiga mot Bianca Ingrosso?
Nej, men folk hävdar ju typ att vi var lite taskiga när vi, när vi kritiserade julkalendern och kallade Kaja för den tjuvaktiga sminkmärket eller vad det var.
De var lite tjuvaktiga,
det var ju ett skämt liksom, men folk trodde typ att vi gjorde ner Bianca, vilket jag tyckte inte att vi inte gjorde, för att jag minns ändå som att jag försvarade Bianca. Nu är hon ju blåsväder igen.
Det sa du minst det.
Det sa jag minst det.
Det sa jag väldigt minst det.
Så det här brevet går helt enkelt ut till dig, Bianca Ingrosso. Ett öppet brev till Bianca Ingrosso. Tja, gumman! Alltså jag tänker att här att jag ska försöka vara lite down with the kids. Jag vet inte hur man säger idag. Men
är inte ni typ samma ålder? Nej, hon är lite yngre.
Va?
Men hur gammal är hon?
Hon är måste vara minst 10 år yngre än vad jag är.
Är det så?
Ja, ja.
Det skulle man inte kunna tro. Nu är det sexuella vibben jag pratar om.
Okej, okej. Okay, okay. Ja. Okay. Jag såg här i dagarna att medierna använder dig som dragplåster igen. Den här gången så handlar det om Kajas hudvård. Jag har haft ett 10 år långt kärleksförhållande till hudvård och har under den tiden lärt mig läsa ingredienslister. Och när jag läser listorna på Kajas produkter så ser jag ingenting konstigt i det. Det är alltså ingredienser och formuleringar som är ganska vanliga inom hudvård. Det finns ingen skandal här. Samma känsla såg mig i julas när kritiken kring då Kajas julkalender rullade in som en tsunamivåg i medierna. Ingen brydde sig om det här miljömytet, var det ens hette COP21 kanske? Alla pratade om besvikelsen över nudfärgade läpppennor i miniformat. Och jag har ju testat många sådana skönhetskalendrar i mitt liv och de flesta är rent skräp. Alla över 10 som blir besvikna på en julkalender borde ju eventuellt sättas i särskola, om vi ska vara det. Men det är inte ditt fel, Bianca, att du och dina företagspartners ser ett utrymme på marknaden och försöker liksom fylla det utrymmet med att tjäna pengar. Om vi ska skylla på någon här så får vi väl skylla på oss själva som valt ett kapitalistiskt system och en fri marknad. Trollen på de ljusskygga forumen tror att jag är pek och vänster, men de vet verkligen ingenting om mig. Mm. Min farfar hade minkfarm. Har jag berättat det, Bianca?
Okej, okay, jag trodde du skulle säga att min farfar hade slavar.
Alltså hade han levt 100 år tidigare så hade han säkert haft det med
minkslavar.
Alltså, eller så hade de varit missionärer, för farmor hon var sån här kantor i kyrkan. Nej, min farfar hade minkfarm, Bianca, och jag har fortfarande min farmors päls uppsydd av ett 100-tal av farfars finaste minkar som garanterat dog under mer eller mindre fasliga former. Ni vet när man stoppar el i stjärten på dem och sådär.
Ja, jag förstår att man kanske att du vill så fjärma dig från att vara för PK, men jag vet inte heller om man vill väcka den björn som sover. Någon som sover på andra sidan.
Jo, men hör här. Farfar lät skräddaren ta fram ett snirkligt emblem med farmors initialer. Han broderade på insidan av den här sidan svarta fodret som satt i den här. GS som Gunnel Svensson, som min farmor hette. En underbar och varm pälskappe, och jag har den fortfarande med stolthet. Det är ett arv från min farfar som var väldigt företagsam, okej?
Okay? Ja, verkligen.
Ja. En gång tog jag med den till en veganrestaurang, och det kanske jag inte gör om, och det skulle jag inte rekommendera dig att göra det heller, Bianca, för där så fick jag en falafel kastad på mig.
Vadå, är det det enda vapnet som veganer känner sig?
Jag tror
en nyfriterad falafel.
Gud, man vill hamna i strid med ett sånt land.
Men är de dåligt gjorda så kan de verkligen vara stenhårda, det ska
jag
säga.
Jo, jag vet att det är inte dumdumkulor, det är ju ändå en mer poröst material.
Ja. Jag tycker ju inte att äkta päls är något vi ska fortsätta med. Det tillhör ju historien. Men liksom, jag undrar om kritikerna, Bianca, förstår dubbelnaturen i att du ska vara hatad för att du då fick en päls av ett företag som du trodde var konstgjord. Nu när jag ser varannan influencer valsa runt i sån här lammskinspäls i sån här aviator jacket som är väldigt trendigt. Och de har ingen som helst analys kring hur de här lammen föds upp eller hur de slaktas och var de kommer ifrån och hur de mår. Det är sånt jävla hyckleri, tycker jag. I vår så kommer den andra dokumentären om Janet Jackson. Vi har sett ämnet avhandlas då i Spice Girls-dokumentären. Vi har sett ämnet avhandlas överallt nu den senaste tiden. Och jag menar, jösses, behöver jag ens nämna Britney Spears? Så nedbruten och misshandlad av media i jakten på klick. Analysen så här i efterhand är att det var strukturellt kvinnohat. Och jag trodde liksom att vi hade lärt oss någonting där. Men det har vi ju inte. För mig blir det allt tydligare att svensk press använder dig på samma sätt som man använde Britney för 20 år sedan. Och jag tycker att det här är kvinnoförakt i botten. Och det liksom måste de sluta med. upphör med omedelbart. Män äger merparten av skönhetsbranschen, och ändå så är det du, Bianca, och Kajas produkter som ska granskas och ifrågasättas, fastän alla produkter ser ut likadant whatsoever. Vad säger det till kommande generationer, undrar jag? När jag ser vad du utsätts för av media,
de får tufft med både det här och kärnanfallet.
Exakt. Verkligen.
Vi bara lämpar över det.
Nej, men när jag ser vad du utsätts för av media så skäms jag. Och jag finns här, Bianca, och jag kommer fortsätta kriga för dig. Jag är din vän på behörigt avstånd. Klara.
Men innebär det här att vi inte kan dra några skämt överhuvudtaget om Bianca framöver? För det tycker jag känns djupt olustigt faktiskt.
Vad är det som är olustigt?
Nej, men kan du inte dra dem nu då, så får du ut allihopa? Dra dem nu, men jag, så får du ut allihopa.
Jag har inte skrivit några, men så här, vad sänder det för signaler till kommande generationer? Ja, att man kan hoppa av skolan och bli miljardär.
Ja, men vadå?
Det kommer jag på nu.
Jag tycker roligt, bara inte att hon ska liksom hållas till en orimlig standard som inte män hålls till, vilket det görs när man till exempel går ut och kritiserar hennes skönhetsprodukter. De är liksom inte sämre än någonting annat på marknaden.
Nej, det är sant.
Så låt det vara bara.
Bra. På tiden att någon stod upp för henne.
Ja.
Skönt.
Bra.
Bra. Skönt. Där. Nu fick hon. Bra.
Men alltså, har ni testat päls? Det är otroligt varmt. Alltså. Och man svettas typ inte. Ja. Jätteskönt.
Jag tar såklart avstånd från det här. Jag har aldrig mördat ett djur. Som inte ville det, ska jag säga. Som inte bad om det. Med den där blicken. Du vet, som de har ibland. Minkjävlarna. Det här var allt vi... Jan, jag ber om ursäkt, det har inte hänt. Jag vet att du är vegetarian. Så jag har aldrig dödat en mink.
Aldrig visst.
Nej, inte som inte bad om det. I alla fall, vi är tillbaka i morgon, hoppas jag. Det är tisdag då, va?
Ja,
Ja, dagen utan mål eller mening. Men det vi fyller den med någonting. Tack för att ni har lyssnat. Det är ni som gör det här till en av Sveriges största, om inte den största, nyhetspodcasten i detta avlag. Tack för att ni har lyssnat. Hej, hej.
Tack.
Hej.
Podplay, en del av